Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Telefonen ringde och det var en brandingenjör, Anders, som ringde mig. Och sen sa han, det är den här branden på Öland. Jag vill bara tala om det, att de som eventuellt ligger i garaget här var bästa vänner med Pierre. Då åkte röda flaggan upp i huvudet på mig.
Man är väl normalt sett allvarlig och ledsen, men han kunde ju vid något tillfälle till och med skratta. Och det var väl kanske det som gjorde att den här polisen gjorde den eller skrev den här minnesanteckningen.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara ärlig så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
När allting blir aska.
Det är hösten 2006. Jag står i Efterlyst-studion tillsammans med Leif Geve. Och det är ett väldigt speciellt fall vi kommer att ta upp. En serie bränder har drabbat norra Öland, nu senast den sista augusti det här året. Och en fråga är den centrala. Hänger bränderna ihop?
Om de här händelserna hänger ihop så har vi att göra med en av de värsta pyromanerna någonsin i Sverige.
De tre första som inträffade 2005 då. Det där tror jag nog mycket väl att det sannolika att det handlar om en pyroman.
En serie bränder på ett litet område under begränsad tid alltså. Vad ligger bakom? Frågan som hela ön ställer sig. Och det tar tid innan frågan blir besvarad. 6 år närmare bestämt. Och svaret är chockerande. Det börjar i januari 2005. Ett hus i Grankullavik på norra Öland brinner upp. En 68-årig kvinna blir svårt skadad och huset totalförstörs. Och ska det visa sig, det här är starten på en våg av bränder inom ett väldigt begränsat område. I mars brinner det igen, inte långt från första branden, och den här gången dör en man. Sen brinner det 2 gånger till i september 2005 och mars 2006. En person dör också i de bränderna. En serie bränder alltså. Polisen hittar inga egentliga förklaringar till hur bränderna har uppstått. Inget konkret tyder på att de är anlagda. Men samtidigt väldigt märkligt att så många bränder uppstår just här. Och så händer det igen. Ännu ett hus brinner ner. Och den här gången, ja då är det en pyroman ska det visa sig. Men inte bara det. Det är också en dubbelmördare. Det är i Byxelkrok på Jätterungsvägen i Mellby. Grannarna ringer larmcentralen och berättar att ett hus står i lågor. Och när brandkåren kommer till platsen är huset helt övertänt. Det finns inga möjligheter att rädda det. Allt rasar samman. Så här berättar kriminaltekniker Anders Elmqvist.
Ja, jag såg en totalbrand i ett hus som hade rasat ihop. Det är övervåningen och allting hade rasat ner på bottenvåningen. Och det funkar ju så med bränd att började brinna så rasade det ner massa saker.
Huset är totalförstört. Det är bara ruiner kvar. Tvåvåningshuset har kollapsat. Väggar och golv fallit samman. Och mitt i all den här bråten gör man en fruktansvärd upptäckt. I en säng som uppenbarligen rasat ner från övervåningen ligger två personer. Två döda personer. Det är de som bodde där. 69-åriga Barbro Karlsson och hennes sambo, 66-åriga Bertil Sandin. De hade förmodligen gått och lagt sig och sen överraskats av branden när de låg i sängen. Så trodde man först i alla fall.
Sen hade de rasat ner när branden. Och när det brinner så här kraftigt då, det är inte lätt att hitta några spår. Det är ju... Bränder är ju väldigt effektiva när det gäller att ta väx på.
Nu ligger fokus på att klarlägga hur branden har uppstått. Om de två ligger och sover när det börjar brinna, vad är det då som orsakat branden? Och var börjar den? Väldigt svåra frågor att svara på när allting är aska. Kropparna efter det döda paret skickas till rättsläkarna och fokus ligger på att fortsätta utreda branden. Det tar en vecka. Sen vänder allt. Då kommer rättsläkarnas rapport. Och det visar sig att paret inte alls låg och sov när branden började. Nej, de var redan döda då. Mördade. Så det är ingen vanlig brand som ska utredas. Det är ett dubbelmord. Och nu hamnar utredningen hos Stig Svensson som jobbar som spaningsledare på polisens avdelning för grova brott i Kalmar.
Själva branden inträffade ju den 31 augusti. 7 dagar senare, den 7 september, fick jag och min grupp, så att säga, vi jobbade med grova brott i Kalmar, besked om att de här människorna som hade anträffats döda i branden hade blivit mördade. Och det är således en vecka efter som vi kom in och började jobba i ärendet.
Rättsläkarrapporten är tydlig. Mannen som dött har knivskador på halsen. Kvinnan har ingen rök eller aska i lungorna. Exakt vad hon dött av går inte att slå fast. Men en sak är klar. Hon är redan död när branden uppstår. Och en annan omständighet var konstig, nämligen att mannen låg i sängen på ovanvåningen. Så här berättar Anders Elmqvist.
Det konstateras i obduktion att mannen där hade fått halsen avskuren. Och det ludda att han låg i sängen, som du säger, det var att han hade ju väldigt svårt att gå, så han sov ju egentligen på nedervåningen. Och gick inte i trappan upp. Så att någonstans säger man att han måste blivit uppburen dit då. Och lagd i sängen.
Teorin är alltså att båda personerna först blivit mördade, sen hade mördaren placerat kropparna i sängen och så tänt på huset. Men inga spår finns, inget konkret för utredarna att jobba på, så det ser ut att bli en svår start. Men det blir det inte, för så fort det blir känt att paret har mördats, ja, då kommer det in ett tips. Det är ett tips från en polis som fanns på platsen under branden. En polis som gjorde en anmärkningsvärd observation. En observation av den döda kvinnans son. Så här berättar Stig Svensson.
Det fanns ju poliser på plats när branden inträffade som hade skrivit en minnesanteckning. Bland annat en väldigt bra minnesanteckning. Som gjorde att den här polisen blev misstänksam då mot sonen. Som var på plats.
Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen, det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac. Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp. Lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte. Det trasslar inte. Det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns. Damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Next Story. Next Story är ju en av de största ljudboks- och e-bokstjänsterna i Norden som har böcker på flera språk. Och nu kommer de med ett generöst erbjudande, ett erbjudande du inte vill missa. Jag ska erkänna en sak. Det är många som tror att jag mest läser böcker om brott och utredningar, alltså true crime. Och det gör jag ju också. Men när ingen ser, när jag vill fly undan in i mig själv, ja, då är det en annan genre jag väljer. Nämligen feel good, böcker som tar mig till en annan härlig värld. Till exempel Je m'appelle Agneta, Livet efter dig, En man som heter Ove, för att nämna några. Och alla de där finns förstås på Next Story. Men när folk frågar vad jag läser så blir mitt svar förstås true crime, som Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle, dokumentära berättelser som Familjen av Johanna Bäckström Lärneby, eller lite oväntade berättelser som Johan Glans sommarturné. Och det stämmer också förstås, även de finns på Next Story. Men feel gooden, det är min lilla hemlighet. Ja, fram till nu då. Oavsett vad du gillar läsa så lovar jag att du hittar det på Next Story. Och det bästa, du kan läsa eller lyssna var som helst, när som helst. Och här är då erbjudandet, ett väldigt bra erbjudande faktiskt. Om du inte har en prenumeration, teckna en provperiod. Du får 8 veckors fri läsning. Gå in på nextstory.se/hasse8. Och där har du också kampanjkoden hasse8. Tack, Next Story. Ja, Barbros son är alltså på plats när det brinner. Han heter Pierre, han är 48 år och beter sig skumt på platsen. Så konstigt att en kvinnlig polis där tycker att det är misstänkt.
Ja, det var ju hans sätt att uppträda helt enkelt. Hon tyckte ju att hade mamman blivit innebränd så att säga. Och hon tyckte väl att det var inte ett beteende helt enkelt som stämde överens med det vanliga beteendet. Man är väl normalt sett allvarlig och ledsen, men han kunde ju vid något tillfälle till och med skratta den. Va? Och det var väl kanske det som gjorde att den här polisen gjorde den eller skrev den här minnesanteckningen.
Så uppmärksamheten riktas mot sonen då. Visserligen på väldigt svaga grunder, nämligen hans beteende på plats, men tillräckligt mycket för att höra honom.
Det är klart att vi hör ju honom ganska omgående eftersom han är sonen till Barbro, hon som ägde fastigheten. Då är det ju helt naturligt att man hör honom. Man kan inte säga att bara den saken gjorde att vi misstänkte, utan det tog ju några dagar ytterligare.
Alla som polisen pratar med beskriver Pierre som en vanlig ansvarstagande familjefar som jobbar och lever för sin familj. Men han har ett problem. Pengar. Han har aldrig pengar. Trots att han jobbar och får lön så räcker inte pengarna. Han tar lån och har problem med kronofogden. Och det här är något som alla verkar känna till. Ofta får hans mamma ställa upp och betala. Något som många visste att hon var trött på. Och just vid tiden för branden så är hans situation akut. Han har en skuld hos kronofogden. Betalar han inte den så kommer det att bli utmätning.
Det som var mest i ögonfallande, det var ju då dagen innan själva branden. Att han hade försökt att låna pengar på banken och att han hade varit hemma hos mamman och ville att hon skulle skriva på en säkerhet. För de ägde ju skog tillsammans. Men det kunde han ju inte stå som ägare eftersom han var ju skuld till kronofogden. Men det nekade ju hon, va? Och sen hände ju detta på natten efter.
Mamman vägrar alltså att hjälpa sin son Pierre och natten efter dör hon. Finns det ett samband? Hänger det ihop? Med mamman död kommer ju Pierre att få ärva och kan betala sina skulder. Men skulle han verkligen döda sin mamma för en sån sak, för pengar, sin egen mamma? Det är frågorna som utredarna ställer sig. Och ju längre utredningen pågår, desto mer uppenbart blir det att det inte finns några spår, inga bevis. Vare sig att Pierre skulle vara skyldig eller oskyldig. Det finns inga spår i resterna av huset. Det finns ingenting som kan knyta Pierre till branden eller någon annan heller. Bara pengarna. Enda möjliga motivet.
Ja, det är klart att han räknar ju med att försvinner mamman och hennes sambo, så då skulle han ju ta del av arvet och då får han ju tillgång till pengar som naturligtvis.
Polisen är tveksam, men åklagaren tycker att det räcker och anhåller Pierre för att utredarna ska få tid.
Vi försökte få fram alla ekonomiska saker som han höll på med då, men han var ju också en sån som hjälpte människor och jobbade, så han var ju jobbade ju på flera ställen. Så vi hade ju väldigt svårt att se vad han gjorde av alla pengarna. Det fattade vi inte riktigt.
I 2 månader håller utredningen på, men kommer egentligen ingenstans. Visst, det finns ett möjligt motiv, men det är också allt. Det finns inga tekniska spår, ingenting.
Nej, det kan jag inte säga att det gjorde.
Hur reagerade han då när han förstod att han var misstänkt?
Det syntes inte speciellt mycket. Jag påstår.
Nej. Du menar att han var ganska oberörd över de här anklagelserna?
Ja, väldigt. Det var inte så att han reagerade så att det var nämnt att vi märkte någonting. Så utan han var ganska kall.
Men trots avsaknaden av bevis, trots att det egentligen inte finns någonting annat än ett möjligt tänkbart motiv, så väljer åklagaren att åtala Pierre att efter 4 månaders utredning gå till rättegång. Men Stig Svensson är skeptisk.
Det fanns ingen teknisk bevisning. Gjorde det, och det, vi var väl medvetna, vi som jobbade, att det inte skulle hålla, så att säga.
Ja, Stig är tveksam till att det kommer att hålla och han får rätt. Tingsrätten friar Pierre från misstankarna och formuleringen i domen är ganska hård. Bevisen ligger långt ifrån en fällande dom, står det. Långt ifrån alltså. Och det finns ju en möjlig förklaring till varför utredarna inte hittar några bevis. Nämligen att Pierre helt enkelt är oskyldig, att han inte har mördat sin egen mamma. Den här domen delar upp Öland i 2 läger. Den ena som anser att Pierre är oskyldig och den andra som är övertygade om hans skuld. Och den här skiljelinjen, den påverkar många, vänner blir fiender. Pierre själv bor kvar på Öland. Han tänker inte låta anklagelserna och ryktena förändra hans liv. Och frågan om vad som egentligen hände där i Byxelkrok förblir obesvarad. Tiden går. Det brinner två gånger till på norra Öland i Löttorp 2009 och 2010. Så frågan är, går det en pyroman lös? Är det någon som polisen ännu inte hittat? Har de fokuserat på fel man? Men då kommer händelsen som förändrar allt. En händelse väldigt lik dubbelmordet 2006. Det brinner igen. Det kommer att bli en teknisk utredning som Anders Elmqvist ska leda. Det är nu december 2012.
På torsdagen där, den 13:e runt Lucia, där Lucia, så får jag veta då, jag är chef på tekniska i Kalmar, och får veta att det brinner på Öland i ett garage. Men inte mer med det, för att vi åker ju inte dit för det är släkt. Vi kan inte göra någonting så länge det brinner eller ryker. Så jag släpper den. Jag bara talar om för att vi har en band i eventuellt imorgon eller nästa vecka som vi måste kika på.
Men det går fortare än så. Det är ett garage som brunnit upp. Ett garage som hör till huset där Gustav och Annika Nordlander bor. Själva huset är oskadat. Det är bara garaget som brunnit upp. Men en sak är konstig. Både Gustav och Annika är borta. De är inte hemma. I köket ser det ut som någon höll på att laga mat. Och sen försvunnit. Och när brandmännen börjar få branden under kontroll gör de ett skrämmande fynd. För i garaget finns vad det ser ut som två döda kroppar. Så då ringer brandingenjören till Anders Elmqvist.
Telefonen ringde och det var en brandingenjör, Anders, som ringde mig. Och så sa han, det är den här branden på Öland. Jag vill bara tala om det, att de som eventuellt ligger i garaget här var bästa vänner med Pierre. Då åkte röda flaggan upp i huvudet på mig. Och då kände jag liksom att här får vi inte tappa fart nu. Nu måste vi agera.
Det är alltså bästa kompisarna till Pierre som ligger där döda i ett nedbränt hus. Vad är sannolikheten för detta? Väldigt liten förstås. Så intresset fokuseras på Pierre igen. Anders Elmqvist agerar direkt.
Jag ringde upp vakthavaren då och sa att hur stor är avspärrningen? Ja, vi ska spärra av garaget. Jag sa att vi får spärra av hela fastigheten så mycket som möjligt. Och sen gick jag och informerade Krim om detta. Nu har vi en brand här och nu tänker vi att vi måste vara med från början. Så på fredag eftermiddag så åkte vi upp.
Och när de kommer till platsen för branden så ligger kropparna kvar bland askan efter huset.
Vi var sex tekniker i länet då, så vi åkte dit redan tidigt och frilade området runt de här kropparna så rättsläkaren skulle kunna komma åt och jobba då. Och då hade vi sett att det är två människor och en hund som ligger där inne. Och det lustiga eller undliga var att det stod små bensindunkar och gasolflaskor runt här och, på ett mycket märkligt sätt.
Två människokroppar alltså, och en död hund. Allt talar för att det är Gustav och Annika och deras hund som ligger där. De som bor i huset som garaget tillhör. De som är borta.
När rättsläkaren kommer så småningom då, så var rätt mycket jobb att få loss kroppar. Så här. De smält in i byggplastrullar och så här. Men man kunde åtminstone initialt säga att kraftigt våld mot huvudet på mannen.
Mannen har alltså spår av kraftigt våld mot huvudet. Han har blivit dödad. Men hur kvinnan dött går inte att se i det här läget.
Kvinnan kunde inte säga någonting om och inte hunden heller.
Men hur reagerar du då? Vad var din tanke då när han säger att det kan vara kraftigt våld mot huvudet?
Ja, det är ju min tanke. Det här är mord.
Ja, det är mord. Mannen har blivit ihjälslagen och när rättsläkaren undersöker kvinnans kropp kan man konstatera att hon också är mördad, skjuten i magen med ett hagelgevär på mycket nära håll. och likheterna med det andra dubbelmordet för 6 år sedan är påfallande. 2 personer, en man och en kvinna, mördas, sen bränns huset ner. Och alla 4 offer kände Pierre, hans mamma och hennes man i det första fallet och nu hans bästa kompis Gustav och frun Annika. För det är de som har mördats, det slår rättsläkarna fast, precis som alla trodde.
Det var väldigt märkligt med den kopplingen till Pierre där redan då. De är ju bästa kompisar. Det var ju de 2 som försvarade Pierre från 2006 och sa att han inte gjort något.
Ja, kopplingen till Pierre gör ju att han blir misstänkt redan nu. Kan det verkligen vara en slump att flera av hans nära mördats och kropparna bränns upp? Och till skillnad från förra mordet så hittar kriminalteknikerna ett möjligt motiv den här gången.
Vi fortsatte och sållade allt detta och hittade inte speciellt mycket som kunde tala om vem som hade gjort det eller någonting sånt. Däremot hittade vi motiv. I och med att det ena sidorummet där var ju ett kassaskåp som där dörren låg vid sidan och det var uppskruvat med vinkelslip. Vad som har funnits i det kassaskåpet det vet vi inte än idag, men ett ekonomiskt motiv var ju troligt där.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, A Yellowstone Story. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som federal marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Med våldsam brottslighet, moraliska gråzoner och personliga uppoffringar tvingas han använda allt han är, soldat, familjeman och överlevare. Det är ett rått och intensivt drama där varje beslut kan få dödliga konsekvenser och där rättvisa alltid har ett pris. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande men också känslomässigt berörande när Casey Dutton försöker få ihop sitt uppdrag med familjelivet. Serien utforskar teman som lojalitet, rättvisa och moralens gråzoner och hur det är att leva med både familjeband och en farlig vardag som federal agent. Den här serien vill du inte missa. Streama nu på Sky Showtime. Tack, Sky Showtime.
Ja, ett uppbrutet kassaskåp alltså. Vilket talar för att det kan vara ett rånmord helt enkelt. Och är det en sak som utredarna känner till om Pierre så är det hans ekonomiska problem. De fortsätter, han har inga pengar. Så misstankarna stärks igen. Men den här gången har spanarna en annan strategi. Att Pierre inte ska få veta att han är misstänkt. Att han inte ska kunna ana något. Så det dras igång spaningar på honom, men diskreta, utan att störa honom. Vilket ger resultat, lite grann i alla fall.
Man ville vagga in honom i säkerhet. Att han skulle bli lite oförsiktig, säga någonting. Eller göra någonting som avslöjar honom så. Ju längre tiden gick desto mer klart var det att det fanns ju liksom bara han. Sen när man fick telefonmasstömningarna och detta och så liksom att man hade rört sig i det här området. Och under den här aktuella tiden som vi misstänkte att det här skett så var hans telefon avstängd. Vilket var någonting helt unikt i hans telefonhistoria i övrigt.
Ja, han hade varit i närheten av området där dubbelmordet skedde och hans telefon var avstängd under själva mordet. Skumt, mycket skumt. Men i sig inga bevis, bara indicier. Utredningen behöver mer, det finns inte så det räcker. Så man vände sig till Efterlyst igen.
Vad är det som händer på Öland? Det är det många som frågar sig sedan Gustav Linder Nordander, hans fru Annika Nordander och deras hund hittades döda i deras nedbrända gård. Och som inte det här var illa nog så är likheterna med ett annat fall 2006 skrämmande många. De mördades också ett par och deras gård sattes i brand. Frågan är om det är samma person som ligger bakom dåden. Går det en galen seriemördare lös på ön?
Men inslaget ger inget. Inga tips, andra än att flera ringer in och namnger Pierre. Men de har inga konkreta fakta, bara skvaller. Och utredningen börjar falna. Det finns inga avgörande spår. Men då plötsligt öppnar det upp sig en möjlighet. Man vet nämligen att Pierre äger en hagelbössa. En bössa polisen ännu inte tagit in, bara för att inte väcka misstankar hos honom. Så här berättar Anders.
Och sen en dag så satt vi med ett möte när vi tyckte att vi inte kommit någonstans. Va? Och sen så träffades jag och åklagaren och Uffe Martinsson och några till. Vi gick igenom lite annat och så sa de det, kronofogden ska dit. Och jag utmätningar och de vill ha polis med för de tycker det är lite otäckt. Och då sa jag upp, stopp nu. Ska de dit då ska de ta vapnen i... Med utmäta vapnen va? Och sen tar vi dem i beslag. Vi vet att han har 12 kaliber hagelbössa, den har vi inte tittat på. Och han kommer inte fatta det, så det är så jag kör vi då. Ja, här sa åklagaren, det där är en gråzon, det kan vi inte göra. Ja, men och sen efter fem, ja men kör då.
Ja, kronofogden ska alltså åka till Pierre och göra en utmätning för han har återigen en skuld han inte kan betala. Och här ser Anders en möjlighet. Att kunna få tillgång till Pierres gevär utan att han får reda på det. Att kronofogden ska ta den som en del av utmätningen så Pierre inte fattar att det egentligen är polisen som får geväret. Åklagaren är tveksam. Det här är ju ute i den juridiska gråzonen, men säger ändå ja.
Så dagen efter stod kronofogdens män i min källare. Och jag försåg dem med vapenkofta, handskar, munskydd, hårnät och allt vad det var och instruktioner om hur de skulle göra.
Ja, det gäller att inte förstöra några spår på geväret. Så Anders lär upp männen från kronofogden hur de ska hantera vapnet på bästa sätt. Och sen åker de till Pierre, gör utmätningen och får med sig geväret. Och det skickas till SKL, polisens tekniska laboratorium. Och sen går det lite tid. Och så kommer då samtalet. Samtalet som ändrar allt.
Och det slutade med att ett par veckor senare så har vi ett möte med alla utredarna och Jannis eller Riksmord och sitter framåt tre tiden så ska jag bryta och gå upp då. Sluta för dagen då. Då hinner jag halvvägs upp och ringer dem från SKL. Och säger, ja vi har hittat blod på hagelgeväret. Jaha, säger jag. Jag tänkte rådjursblod. Nej, och det matchar Gustav Nordander. Och du vet, jag får ju gåshud när jag berättar nu. Och så tänkte jag, ner och få in allihop igen här. Jag kan knappt hålla mig när jag ska berätta detta då. Så det var, om man kan prata om hallelujah moment så hade vi ett där.
Där kom resultatet som ändrar allt och som blir avgörande. Offret, bästa kompisen Gustav, hans blod finns på geväret. Geväret som användes i mordet. Så nu kallas förstås Pierre in till förhör. Men förhörsledaren säger inte att polisen har geväret och inte heller att det finns blod på det, utan ställer lite allmänna frågor och Pierre misstänker ingenting.
Efter det att vi hade fått veta att det fanns blod på hagelgeväret som kom från Gustav så bestämde vi det att de närmsta förhören skulle handla uteslutande om hans vapenhantering från det att han var pojk och hela vägen upp. Vi skulle inte missa någonting där. Och det var ett ämne som han tyckte det var ofarligt att prata om.
Ja, Pierre svarar på frågorna. Han har ingen aning om hur allting ska sluta. Han är lugn och vänlig. Men så... I sista förhöret berättar förhörsledarna om geväret och om blodet. och då förändras Pierres humör helt och hållet.
Och då kom hans reaktion blixtsnabbt att det finns inte, varför gör ni så här mot mig och så här. Det var, vad ska man säga, ja, det var en riktig upplevelse att se den reaktionen. Man såg liksom det träffade rätt. Men det var, ja, det var liksom, vi var i mål.
Och där och då avslutas fallet. Där och då avgörs det. Blodet tillsammans med andra indicier räcker som bevis. Den 15 november det året dömer tingsrätten Pierre till livstidsfängelse för mordet på Gustav och Annika. En dom som sen hovrätten slår fast. Men det första dubbelmordet, det på Pierres mamma och hennes sambo, det förblir olöst. Liksom alla de andra bränderna som drabbade norra Öland vid den här tiden. Men en sak märker alla som bor på ön. När Pierre spärras in, ja, då slutar det att brinna. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av